Så god kväll allesammans, ni som är här och ni som lyssnar på internet. Vi vill börja med ett ord i bön. Och jag vill tacka er för alla som lyssnar, eller för alla er som är här, eller som har tryckt på knappen på hemsidan. Herre, vi ber just nu att ditt ord skulle vara rikt ibland oss. Herre, tala till våra hjärtan, bygg upp oss Jesus. Och Herre, vi är så tacksamma för att ditt ord är våra fötters lykta. Herre, vi har en oerhört intressant höst framför oss. Herre, vi ber att du skulle välsigna varje detalj av den. Men nu ber vi först och främst att du välsignar ditt ord för våra hjärtan idag Jesus. Öppna skriften för våra hjärtan. Låt din helige ande upplysa oss. Ge oss en fräsch tillämpning av dessa skriftställen för oss i den situation som vi befinner oss. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Första Mosebok 37. Förra onsdagen, om jag inte missminner mig, så pratade vi faktiskt lite grann om Josef. Och det var inte precis min mening idag att det här skulle vara någon slags fortsättning på det, men det bara blev så att jag råkade hamna här. Så första Mosebok 37, och ska läsa från vers 18 fram till 28. Så första Mosebok 37, 18-28. Men när de såg honom på avstånd, det är alltså bröderna som talar om Josef här, eller Josef och bröderna. Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, överlade de om att döda honom. De sa det till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi säga att vilddjur har ätit upp honom, så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde det ville han rädda honom undan dem och sade: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod. Kasta honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Jag tycker det är så roligt. Döda honom inte, men kasta honom i brunnen. Ungefär som att han inte skulle dö förr eller senare i alla fall. Han ville nämligen rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till hans far. Okej, han hade en plan där. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den hellånga livklädnaden som han hade på sig. Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Sedan satte de sig ner för att äta och fick då syn på en karavan med ismaeliter som kom från Gilead. Och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. Då sade Juda till sina bröder: vad har vi då för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? Kom så säljer vi honom till ismaeliterna. Låt inte vår hand komma vid honom. Han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod. Det är också roligt liksom. Ja, vi har i alla fall inte dödat honom. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen, sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. Och jag tänkte just på det här med att vara trofast. Vi kan tänka på olika människor idag som är trofasta. Och jag vet, pastor Chibelli brukar dundra från pulpeten och sa liksom: det finns inga trofasta människor, det är Gud som är trofast till oss. Och när vi reflekterar den trofastheten, ja, då blir också vi trofasta. Men på grund av att Guds liv är manifesterad i och genom oss. Och vi är överlåtna någonting. Ja, vi är överlåtna någonting. Men det är Gud som är överlåten till oss. Och när vi reflekterar hans karaktär och natur, ja, då blir vi också överlåtna. Men det är Gud i oss. Och den gamla människan är inte överlåten till någonting. Den gamla människan är inte trofast till någonting. Men Gud i oss. Guds ande förenad med vår ande, pånyttfödd ande, är trofast och överlåten. Och jag tänkte på det här att Vad är Satans mål? Jo, han vill så gärna att människor ska bli religiösa, att försöka att uppfylla det som egentligen är Guds vilja, men att göra det i köttet så att man själv kan skryta över det, eller så att man själv kan bli fördömd om vartannat, ibland fördömd, ibland stolt. Ibland går det bra, då är vi stolta. Ibland går det dåligt, då är vi fördömda. Men båda är köttet. Men att Gud vill göra sitt verk genom oss. Och i Hebreerbrevet 11:1 så står det att tron är substansen i våra liv. Många kan tycka att Guds ord, liksom, ni träffas som troende och pratar om den här boken, och liksom, det är det mest subjektiva och, ska vi säga, minst konkreta man kan tänka sig. Men faktum är att det är tvärtom. Det är det enda som är objektivt, och det är det enda som är konkret i denna skapade värld. Allt annat ska förgås, allt annat ska skakas, men Guds ord består i evigheten. I Matteus 5:17, men också i Matteus 24 och vers 35. Så jag tänkte på det här med Josef. Kanske det är den bästa berättelsen i hela livet, när det gäller hela livet, i hela Bibeln, när det gäller Guds trofasthet. Jag menar, Bibeln är full av exempel, men jag tror inte det finns något, åtminstone inte i mitt tycke, av ett fantastiskt exempel på Guds trofasthet. Och vi vill tala om Guds trofasthet idag. Och för det första, vad är det vi ser här? Jo, vi ser att han blev såld mänskligt sett till Egypten, till ishmaeliterna, till midjaniterna. Men egentligen så blev han ju såld in i Guds eviga plan. Och jag tycker det är så häftigt på något sätt att Egypten står för den här världen. Och vi har blivit frälsta av nåd, vi har blivit tagna ut ur den här världen. Vi har blivit satta i det himmelska med Kristus. Det är vår ställning. Men därifrån, som himmelska medborgare, i Filipperbrevet 3:20, så sänder Gud oss tillbaks in i den här världen. Som var då ambassadör. Och egentligen så blev Josef i människors ögon såld som en slav till Egypten, men egentligen i Guds ögon så gick han dit som en ambassadör. Vad är en ambassadör? Jo, det är en representant för något land eller något sammanhang. Och han var Guds representant. Kommer ni ihåg förra gången hur vi sa att han sa till bröderna i första Mosebok 50 och verserna 19 och 20 där, att jag är i Guds ställe. Och det är att vara en ambassadör. Man är i någon ställe. Man representerar ett land eller ett folk eller vad det nu kan röra sig om. Och mänskligt sett så kunde inte Josefs liv, eller vuxenliv kan man säga, börjat värre. Knappast. Men tänk på vad det står i Jesaja 46 och vers 10. Att Gud vet början från slutet. Är inte det ganska otroligt? Gud vet början från slutet. Jag menar, Gud satt inte och bet på naglarna och tänkte liksom, vad gör hans bröder nu? Vad ska jag ta mig till liksom? Här är han och nu har de upprört eller förstört hela planen. Nej. Gud blir inte tagen på sängen. Han ser slutet från början. Han visste precis vad som pågick i brödernas hjärtan, i egyptiernas hjärtan, i Josefs hjärta, i Jakobs hjärta. Han visste allt. Och han lät honom säljas in i detta eviga syfte. Och jag tänkte på det här hur Ishmael, eller ishmaeliten, är en bild i Bibeln av köttet. Därför att Ishmael föddes i enlighet med köttet. Ni kommer ihåg hur Abraham tvivlade på Guds löfte om sin, att få en son. Och han skyndade händelserna i förväg. Och Ismael blev till. Och Gud hade ett fantastiskt löfte för att Gud samverkar allt till det bästa. Därför finns det ett underbart löfte också för dem som är Ismaels barn i Guds plan. Det är viktigt att understryka. Men samtidigt så ser vi hur liksom att han blev såld till ismaeliterna, till köttet som tog honom in i Egypten och in i en värld som är helt människocentrerad. Och jag tänkte på den andra punkten, att Guds välsignelse gör oss rika. Guds välsignelse gör oss rika. Och det här läser vi om i Ordspråksboken 10:22. Ordspråksboken 10:22. Och i Efesierbrevet 1:3 så står det att vi har blivit välsignade med varje himmelsk välsignelse. Wow, det är inte litet. Det är inte någonting. Och jag tänker på hur Josef inte mindre än 4 gånger blev befordrad. Promoted. Han blev befordrad 4 gånger. Först när han kom till Egypten så blev han satt över Potifars hushåll. I första Mosebok 39:4. Första Mosebok 39:4. Satt över Potifars hushåll. Befordrad. Omedelbart. Och sen så blev han satt över hela fängelset. I samma kapitel 39. Men i vers 22. Och sen, för det tredje, så blev han satt över hela Egypten. I kapitel 41 och verserna 40-41. Jag tar det ganska sakta här för de som tar anteckningar. Och slutligen, för det fjärde, så blev han satt över hela världen. För att vara över Egypten var som att vara över hela världen. För det var dåtidens, kan man säga, enda stormakt. Det var Egypten. Där fanns utbildningen. Där fanns berömmelsen. Där fanns den mänskliga kunskapen. Egypten. Det var liksom platsen att vara på. Och på det sätt som Gud använde honom, så kan man säga att alla nationer kom till Egypten. Kom till farao. På grund av den här världssvälten. Så det är helt ofattbart hur befordrad han blev. Och jag tänkte just på det här liksom, att jag säger inte att vi på grund av vår lydnad till Gud och hans ord kommer att bli politiska ledare eller stora företagare och så vidare som kan, kanske inte. Men en sak vet vi, och det är att Gud kommer att använda oss där vi är. Vi vet att vi kommer att ha en röst där han har satt oss. Och om det är i våra ögon, eller i världens ögon, en plats som inte är så eller har så hög status, det spelar ingen roll. Därför att vad Gud är intresserad av, det är att vi får tala, eller vara och tala i den miljö som han har satt oss. Så jag tänkte på det här liksom så många gånger, att vi tänker, vad har hänt med mitt liv, och vad har jag, och vi klagar ibland på situationerna, men vi behöver verkligen ha rätt perspektiv. Jag tänker på en sjuk människa som kanske klagar, men man kan sätta in det i ett perspektiv att en dag, och den dagen är inte så långt borta, beroende på om vi dör naturligt eller om vi lever i den generation som får vara med om församlingens uppryckande, men vi kommer att få en förhärligad kropp som är större och mera fantastisk än vi någonsin kan tänka eller drömma ens. Och jag tänker på någon som är fattig i den här världen, och det finns gott om fattiga människor runt om, och vi tänker ibland liksom vi suckar och tänker, varför ska det behöva vara så? Men så tänker vi liksom att med Gud så vet vi att den här personen, eller de här personerna, om det är oss eller någon annan, kommer att vandra på gator av guld. Och vi kan tycka liksom att det är bara en metall. Men vi vet att guldet liksom representerar någonting som är dyrbart naturligtvis. om det skulle bara vara gator av vanligt guld så skulle man säga, ha, vad är det här för någonting i all evighet liksom? Det är bara hårt, jag får inte knäna att gå på guldet. Men att verkligen det är någonting så fantastiskt. Och vi tänker på hur någon är ensam. Och det kan vara ett nog så stort problem, och som många har sagt, just att av någon anledning att ensamheten där kan vara ett stort problem just i Stockholm. Och det kanske är så, jag kan inte göra en bedömning, men många säger det, många urskiljer det. Och jag tänker att vi är gifta med Jesus. Jag menar, i den bemärkelsen liksom, wow, Kristi kropp, hans brud. Vi är aldrig ensamma. Och sålda in i Guds eviga syfte eller plan. Men Guds välsignelse gör mig rik. Även om jag är naturligt sett, mänskligt sett, sjuk eller fattig eller ensam eller vad det nu kan vara. Sen det tredje och sista. Gud är trofast i situation. Filipperbrevet 1:6, som vi också nämnde förra onsdagen. Så att han som har begynt ett gott verk i oss, han ska också fullborda det. Han ska fortsätta sitt verk i våra liv så att vi omformas i Romarbrevet 8:29 till hans sons avbild. Och jag tänker på hur det är så lätt för oss att tolka Guds trofasthet på ett felaktigt sätt. Har ni tänkt på det? Till exempel, vi kan tolka Guds trofasthet i åskådning. By sight. Jag fyller i vissa ord om det är någonting som kanske låter svårt på svenska. Men jag tänkte bara William Carey, engelsmannen, skomakarsonen, som pratade 30-40 olika språk, tror jag. Språkgeni, kom till Indien. 6 år, inte en själ blev frälst. Idag, ännu idag, par hundra år efter att han kom dit, så vet vi att det finns mycket där som vittnar om att han var där och predikade evangelium. Gud är trofast. Adoniram Judson, USAs första inte president men utan missionär, åkte till Burma. Han var briljant, han var ett geni. Han var erbjuden en pastorstjänst i den absolut mest prominenta kyrkan i hela Boston. Verkligen ett högstatusjobb. Han sa nej, jag åker till Burma, som kallas för världens armhåla, därför att det är så varmt och fuktigt, och sen kan ni räkna ut resten själva. Gud är trofast. Han såg ingenting. Efter ett helt liv där så hade han 80 personer i församlingen, vilket i och för sig inte är så dåligt. Men efter ett helt liv där, och jag tror att han förverkade 3 fruar eller någonting och massa barn, de dog allihopa. Så ingen vill gifta sig med den mannen liksom. Han bara faller av en efter en. Men liksom, vilket pris han betalade. Men när han dog så spred sig hans investering i det burmanesiska folket. Än idag är det hans bibelöversättning som gäller i Burma. Och hundratusentals kom till tro i den följande generationen. Fantastiskt. Och jag tänker bara på hur vi kan bedöma Guds trofasthet i känslorna ibland. I Filipperbrevet 3:19, eller om det är 14 eller 19, så står det att det finns de som har magen eller buken till sin Gud. Och det talar om liksom känslorna. Känslorna är Gud. Har ni tänkt på det liksom, hur människor idag, vad jag känner, det är det absolut viktigaste. Vad jag känner just nu. Jaha, okej. Okay. Känslorna har blivit vår Gud. Allting är känslor. Baserat. Jag ska njuta och känna nuet, jaget, liksom allting är runt oss och nuet. Och Jag tänker på hur Jona blev kallad av Gud att gå till Nineve, men han tog båten åt andra hållet och han kastades av båten, han hamnade i valfiskens buk, han blev uppspottad, han kom till Nineve och de blev omvända. Han blev sur på Gud för att Gud hade, han ville inte att de skulle bli frälsta, han hatade dem. Och de blev istället frälsta. Och sen sitter han där liksom och klagar över detta, att folket har omvänt sig. Gud är trofast. Men han var sur på Guds trofasthet. Och jag tänker på samma sak med Elia. När han var på Bals, eller han var på berget Karmel, säger man så på svenska. Och stred med Balsprofeten. Och Gud var fantastiskt trofast. Sen springer han rakt ut i skogen och är livrädd för Jezebel. Och säger, ta mitt liv. Självmordsbenägen. Känner vi igen oss liksom? Gud använder oss ena dagen. Nästa dag så gömmer vi oss under vardagssoffan liksom och vill inte komma ut. Liksom, det är helt otroligt hur det är upp och det är ner i vårt känsloliv. Och vi tolkar, Gud, idag är du trofast för allting går bra. Idag är du inte trofast för ingenting går bra. Men liksom, Gud ser slutet från början. Det gör inte vi. Vi tolkar det baserat på framgång. Liksom Lukas 12, verserna 13 och framåt, fram till 20-21 där någonstans, så står det den rike mannen som klappade sig för bröstet och sa att jag har samlat mycket i den här världen, jag ska bygga lador och förvara dig, och Gud säger, din dåre, idag ska din själ utkrävas av dig. Och jag tänkte just på Adoniram Judson som jag nämnde, som var erbjuden detta fantastiska jobb. Men han sa nej. Han åkte till ett land med en totalt mänskligt sett osäker framtid. Och jag tänker också på hur vi tolkar Guds trofasthet genom våra misslyckanden. Paulus hade förföljt de kristna och han brottades med den här fördömelsen ibland, att jag är inte värdig att vara apostel för jag har ju dödat de troende. Petrus förnekade sin herre. Alltså, jag är inte värdig att vara en apostel eller att ens kalla mig en troende. Men han sa, tolka inte min trofasthet baserat på era misslyckanden. Samson ska vi inte nämna. Ni kan bara gissa resten av historien. Eller Simson heter han kanske på svenska. Ja, Simson heter han på svenska. Och ibland också det förflutna tolkar vi Guds trofasthet. Liksom, vad kan Gud göra med ett liv egentligen? Jag kommer ihåg en av lärarna i Baltimore som undervisade grekiska och hebreiska. Han var helt utslagen i livet och någon hittade honom på gatan i Miami och tog honom in på en sån här kristet hus liksom, där de fick lite mat och lite värme och övernattning etc. Och han kom till tro och han gick ut från en väldigt fin bibelskola med absolut högsta betyg och flytande i grekiska och hebreiska. Liksom, helt fantastiskt. Liksom. Gud kan ta oss från gatan och sätta oss i vilket sammanhang som helst. Han tog Josef från den här karavanen med Ismaeliten. Han satte honom i kungahuset. Gud gör detsamma. Vårt förflutna har ingen betydelse. Vi ställer inga frågor. Jag tycker det är så underbart det här. Liksom. Vi ställer inga frågor om vilka människor är, var de kommer ifrån, vad de har gjort och inte gjort. Vi är inte intresserade. Vi ser det bara den nya skapelsen. Är du en ny skapelse? Känner du Jesus? Har du tagit emot honom? Det är det enda vi frågar. Utom när vi själva är köttet, för då frågar vi. Men det är vi förhoppningsvis inte. Mänskliga åsikter. Vad ska du bli i ditt liv då? Jaha, du ska gå på bibelskola. Jaha, vad gör man där då? Pratar om Gud hela dagarna. liksom, mänskliga åsikter. Ska du inte göra något vettigt av ditt liv? Liksom? Skaffa dig en utbildning. Jobba. Spara till pensionen. Alla de här sakerna. Det är viktigt. Nej, ja, kanske i den här världen. Men vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Synden. Synden. Vi tolkar Guds trofasthet baserat på vår synd. De synder som vi inte har seger över. De svagheter vi inte lyckas att vinna över. Men i 1 Johannes 3:20 så står det att Gud är större än vårt hjärta som fördömer oss. Det är en fantastisk vers. Gud är större än vårt eget hjärta som fördömer oss på grund av synden. Ibland, kanske. Inte, nu menar jag inte synden för att vi får förlåtelse när vi har bekänt det. Men i bemärkelsen att hjärtat lever i fördömelse. Därför att vi kan inte riktigt ta emot förlåtelsen och återupprättelsen så som vi borde göra det kanske. För Gud är trofast. Svaghet. Vi tänker ibland att kan inte tjäna Gud överhuvudtaget. Vi lägger av nu. Jag är svag. Liksom, vad tjänar det till? Men det är just där i andra Korinthierbrevet 12:9 som Paulus får beskedet från Gud att det är just i denna svaghet som vadå? Jag är stark. Eller du är stark. Svaghet. Världen. Världen vill alltid fördöma oss. Vad du kunde ha varit. Vad du kunde ha haft. Men tänk om vi hade varit det som vi kunde ha varit. Tänk om vi hade haft det vi kunde ha haft. När det gäller materiella ting. Utbildningar. Status. Tänk om vi hade haft det. Men inte känt Gud. Vad hade det då tjänat till? Ingenting. Får vi det? Har vi det? Vi tackar Gud. Vi använder det för hans rikes utbredande. Men varför? Köttet. Vi försöker tolka Guds trofasthet i köttet. Misslyckande. Galaterbrevet 5:17. Köttet söker det som står emot anden. Köttet kan aldrig förstå Guds trofasthet. Köttet kommer alltid att basera Guds trofasthet på omständigheterna så som vi själva bedömer dem. Eller Satan och demonerna, projektionerna som vi har ständigt, dag och natt, från Satan och demonerna. Men i Jakobs brev, 4:7, och likadant i 1 Petrus 5:18, står det att Satan ska fly från oss. När vi lär känna Guds nåd. Därför att känner vi Guds nåd, även om man får oss på fall, så faller vi inte längre än i faderns armar. Oh boy. Religiösa andar kan ibland tolka Guds trofasthet. Ibland säger man, vad är era kyrka för plats egentligen? Vad gör ni här i Stockholm och i Sverige liksom? Finns ju så många andra kyrkor. Ja, okej. Okay. Jag vet. Men jag tror ändå att det budskap som jag hörde i helgen, det budskap jag har vant mig vid, jag har knappast aldrig hört det någon annanstans. Har jag det? Tackar jag Gud. Har ni det? Tackar jag Gud. Men fullbordat verk budskap växer inte på träd, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Men det är många religiösa andar. Liksom, nej, det finns ingen plats för er här. Tiden. Vi tolkar Guds trofasthet baserat på tiden. Vi är för gamla. Det är kört. Jag älskar Joel. Kapitel 2. Vers 28. Joel 2:28. Där det står om vad som ska hända i den yttersta tiden. Med början på pingstdagen. Som det står i Apostlagärningarna 2. Att här ser ni Joels profetia uppfylld. Men genom hela församlingens tidsålder. Så att de gamla ska se syner. De gamla kommer att bli uppfyllda. Och jag älskar det. Tiden tillåter inte, men jag har så många exempel på människor som har börjat sent i sina liv. Med bibelskola. Med att följa Gud. Men bättre sent än aldrig, brukar man säga i världen. Och det är verkligen sant. Gud gör det. Det spelar ingen roll. Fel beslut. Jag kan inte tjäna Gud. Gud, liksom hans trofasthet. Vad hjälper det? Jag har gjort för många misstag i mitt liv. Det är kört. Det går inte. Det går inte liksom att reda ut den här situationen. Liksom. Mitt liv är för... Hitta på något bra ord. Det är liksom för till... Jag kan inte hitta på något ord här. Liksom. Tilltrasslat. Så enkelt var det. Tack. Men vi har två underbara verser. Som vi får bo i. Romarbrevet 8:28. Allt samverkar till det bästa. För dem som älskar Gud. Och som är kallade efter hans rådslut. Det är vi. Jag älskar inte Gud. Jo, i den nya skapelsen. Om köttet står i vägen ibland. Okej, men i den nya skapelsen älskar jag Gud. Wow. Och Jesaja 30 och vers 18. Han väntar på att vara nådesfull. Han väntar på att vi ska komma till honom. Och ta emot nåd i situationen. Bibeln är full av löften. Nästan 8000. Gud är trofast. Jag avslutar med en berättelse. Pastor Chibelli berättade om hur de startade bibelskola. Jag kommer inte ihåg om det var i Ghana eller om det var i Uganda. Men i vilket fall. Det var i Afrika. Och en man dyker upp. Bibelskolan med en säck bönor, liksom en stor säck bönor på ryggen på det här sättet. Och han säger liksom, vad gör du här? Och han säger, jag ska gå i bibelskolan. Det är liksom, han skulle äta bönor resten av tiden. Och han sa, ja men liksom, är det allt du har och någon plats på dem? Du vet de här frågorna. Och så säger han då liksom, men det är ju du som har undervisat oss. Att vi ska ha tro. Alltså, ja just det. Okej. Okay. Så han kom så att den här bönsäcken åtminstone initialt fungerade som en kudde. Men sen kudden blev allt mindre eftersom bönorna tog slut. Men jag tycker det är så häftigt. Jag vet inte hur historien slutade. Men jag tycker det är så häftigt. Dyka upp en säck bönor på ryggen. Och jag ska gå på bibelskola. Och liksom att Gud är trofast. Det var liksom ingen tvekan om det. Han trodde att okej, okay, om jag tar det här beslutet. Vad händer då? Jo, då kommer Gud att vara trofast mot mig och det steg i tro som jag tog. Så vi har mycket att säga om detta, men Josef blev såld in i Guds eviga syfte, Guds plan. Precis som på samma sätt har vi på ett sätt blivit kastade in i den här världens system. Och här är vi. Men Gud är trofast. Och Guds välsignelse gör mig rik och jag kan inte alltid förstå det. Ibland ser det ut som att Gud, okej, Josef såg det till slut i alla fall. Han kom ut ur fängelset, han blev upphöjd. Men för mig, jag har inte sett detta ännu. Jag krälar fortfarande i stoftet. Jag sitter fortfarande i åtminstone ett andligt fängelse. Även om jag inte gör det i ett fysiskt. Var är befordran Gud? Jag vet inte hur Gud använder och gör, eller vad han gör just i er situation eller min situation. Men vi vet att han är trofast. Han vet slutet från början. Och oavsett om vi försöker att tolka hans trofasthet i åskådning eller i känslorna. Eller framgång eller misslyckande eller det vårt förflutna. Eller mänskliga åsikter, synd, svaghet. Världen, köttet, satan, demonerna, religiösa andar, tiden. Fel beslut. Alla de här sakerna som vi gick igenom och kommenterade lite grann. Oavsett. Hur vi försöker ta det spelar ingen roll. Gud är trofast.
Amen.
Gud är trofast. Amen.